Tjing tjing, Micke här. I den här bubblaren så får vi celebert besök av ingen mindre än Nina. Varmt välkommen till Mindy, Nina.
Tack så mycket.
Jag tänker vi börjar, för det är nog inte alla vet, som vet vem du är, så att vi börjar med den enkla frågan ibland, kanske svårare ibland. Men vem är Nina?
Det är en stor fråga, men jag tänker i det här sammanhanget så är jag ordförande för föreningen Gothcon. Vilket jag har varit sedan i augusti när vi hade vårt årsmöte. Jag har varit med i föreningen Gothcon sedan över 10 år. Typ 2012-13 någonstans där. Jag spelar brädspel, jag spelar rollspel, jag spelar dataspel. Spelar lite kortspel. Jag spelar den mesta typen av spel. Särskilt om det är med trevliga människor. Allmänt nördig skulle jag vilja påstå. Jag, utanför alla nördigheter så odlar jag grönsaker, så det är också ett nördigt område, men man kan nörda ner sig rätt ordentligt, vilket väl är någonting som jag dras till sådär i största allmänhet.
Det kan jag tänka mig. Det kan jag verkligen tänka mig. Det är en skill i det också, att odla och odla rätt och få saker att leva. Det är fan inte illa, Nina.
Det är mat. Jag har svårt att hålla saker och ting vid liv om jag inte kan äta upp det. Så det är där fokuset kommer.
Jag har en kompis som, där vissa kollegor envisar sig med honom blommor, men de dör alltid. Men så sa de, röker cigarrer. Jo, men det kan jag röka. Då måste jag hålla det liksom med rätt fukttemperatur och tydligt. Liksom, det är annat.
Nej, jag kan identifiera mig med det.
Du sa att du spelar brädspel.
Ja.
Är du Eurogamer eller är du Maritrasher, om du förstår frågan?
Drar nog mer åt Eurogames, men jag kan tycka att det är kul med ett bra tema på spel.
Ja, jag är helt med dig där. Ja, Maritrash tycker jag det är viktigare. Om det är temat som ska sälja in det, då ska det vara det som dryper igenom. Liksom.
Ja, och då dras jag väl mer åt liksom skräckgenren, den typen av spel. Zombies och Call of Cthulhu och liksom, vad är den heter, House on the Hill eller det här med olika scenarier och grejer. Ja.
The House on the Hill tror jag till och med, va?
Någonting åt det hållet i alla fall, ja.
Men vad är din favoritmekanik i brädspel då?
Jag gillar resurshantering. Jag spelar mycket Terraforming Mars på dator, men liksom på riktigt brädspel, eller vad man ska säga, är Terra Mystica det som... Om jag får välja så är det blir.
Ja, det är svinfult, men jävlar vad intressant mekanik. Mm. Det är liksom, det är... Men vad är din minst gillade mekanik i brädspel då?
Betting.
Menar du betting i att vi ska buda från auktion, eller menar du vem som vinner i en grej?
Både och, men auktion är väl vanligare i min uppfattning.
Ja.
Och det är inte min tänkare. Jag har också lite svårt för social deduction-spel.
Okej.
Jag tror att det härstammar från tonårstrauman och inte våga lita på vänner och sånt där. Det är någonting i mig som triggas av det. Jag tycker det är jobbigt.
Fair enough. Det tycker jag. Det är ju inte för alla. Alltså, social deduction-spel är ju en social... Det är ju det mer sociala brädspelen, liksom, som partyspelen, och det är ju...
Ja.
Så det ger jag dig. Man ska ha liksom ett visst mindset när man går in i det. Liksom, så att...
Nej, men jag har vänner som tycker det är väldigt roligt med Cards Against Humanity. Det är också ett spel som jag kan ha lite svårt för om man pratar party games, för att jag får liksom prestationsångest i att jag ska tycka att korten som andra har spelat är roliga. Och jag är inte en person som skrattar jättemycket när jag tycker att saker är roliga. Jag typ flinar lite. Så här, jag skrattar inte högt när jag tittar på humor på tv eller någonting sånt där. Jag liksom utagerar inte min glädje på det sättet. Och då känner jag att jag drar ner stämningen i spelet.
Jaha!
Så då sitter jag hellre och tittar på och är liksom glad och så. När andra spelar den typen av spel. Men själv så vill jag liksom inte behöva bedöma ifall andra har gjort roligt ifrån sig, typ. Märkligt, men sån är jag.
Ja, nej, men vad intressant. Jag har ju haft bekanta som bara ler. Alltså att vi har förstått att de skrattar. Så för, hade du spelat med oss hade inte vi brytt oss. Utan då är det liksom, det är så Nina uttrycker sig. Alltså så här, det jag tycker sånt, jag förstår, alltså jag tar inte ifrån dig din känsla utan jag vet. Men de har ju alltid varit så här, det är så de skrattar. Alltså när de asgarvar, det är när man ser dem ler med sina tänder. Alltså så här, nu asgarvar den personen liksom så här. Så att, jag kan absolut tänka mig när man, du vet, så här, på ett konvent och så möter andra, då förstår jag det absolut. Och så, jag tycker bara sånt är lite synd. För att det, sen kan jag hålla med dig om vissa av de spelen är Cards Against Humanity och alla de, What Do You Mean? Vad som är roligt för mig, det är liksom så här, beroende på hur man spelar spelet. Jag tycker de är väldigt så här, situationsbaserade. Jag måste spela dem med mina närmsta vänner. Inte för att de är grova eller det, utan bara för att de förstår vår humor. Alltså det är så här, varje grupp har sin humor. Och då är det en annan grej liksom.
Ja, och det är roligt när man hittar rätt. Man vet vilket kort man ska välja, för man vet att det här kommer just den personen tycka är roligt.
Precis. Det är liksom, jag ska inte få mig själv att skratta, utan nu ska jag få Nina att skratta. Jag känner henne så väl. Haha! Det går lite förlorat. Sen kan det ju vara bra så här, utlärningsspel också. Alltså när man har nya vänner i bekantskapen. Åh, okej, vad tycker ni är roligt och det?
Ja.
Din favorit-IP i brädspel?
Oj. Det är inte någonting som jag har tänkt så mycket på. Men jag nämnde ju Call of Cthulhu tidigare. Och det är ju en rik värld som är lätt att göra spel på.
Ja.
Så därför så får jag nog säga den, för att det är det som kommer upp i huvudet först. Mitt hjärta klappar starkt för Buffy the Vampire Slayer. Och jag har försökt spela Buffy brädspel och Buffy rollspel. Och det har... Det finns potential kanske, men det har liksom inte riktigt klickat för mig. Kanske för att det ligger för nära hjärtat så. Så det har inte... Jag har inte fått ut riktigt det jag vill. Även fast det är en liksom franchise eller ett IP som jag... Alltså som jag tycker om. Men det har inte riktigt funkat.
Nej, fair enough. Det är ju inte så många Buffy-spel heller jämfört med Casulo-spel. Så att...
Nej, precis. Och det är väl kanske därför det har funnits, det har varit tillgängligt länge för folk att göra spel på, liksom public domain och så vidare. Det har gjort så himla mycket spin-offs att det har kunnat destilleras ut till det som är riktigt bra.
Ja, jag älskar ju Mansion of Madness second edition. First edition är värdelöst. För att det är så här, dels är det så här en spelledare och då är jag rollspelare och då är det så bra. Då kan vi spela rollspel istället. Medans appen gör ett fantastiskt jobb. Liksom. Och jag älskar ju den världen. Kosmisk skräck är mysigt. Och
jag spelleder en grupp i Call of Cthulhu i Sverige nu också. Så att då har du liksom fått hamna lite mer i huvudet mer än vad du har gjort tidigare också. Så du uppskattar jag det.
Ja, men det är en tacksam värld att leka i. Verkligen att spela i och ha kul i. Vad är ditt favoritbrädspel just nu då?
Har ganska nyligen införskaffat Wingspan. Jag är annars inte en person som köper nya spel så ofta. Jag har en tendens att fastna vid spel och då är det spelet jag vill spela jämt. Till liksom, tidigare partners förtret när de har försökt köpa brädspel till mig, så blir det inte att vi någonsin spelar de spelen. För jag vill bara spela samma spel. Men... testade Wingspan, jag har hört mycket gott om det. Jag testade det när jag var på Lund 1923. Ja. I somras fick testa det äntligen. Jag kände, ja, det här är kul. För det har många av de här grejerna som jag gillar. Det är lite resurshantering och det finns ändå ett fint tema. Det är fina bilder, ett vackert spel. Det har den här lite nördiga fakta-biten som jag uppskattar. Så då köpte jag det spelet och jag gjorde så som jag nyss klagade på att det har hänt med andra. Att jag köpte det till min nuvarande partner då, som kanske inte klickade lika mycket med det spelet. Men jag brukar få igenom att vi ska spela det i alla fall. Så det är väl nu det spel som jag är mest inne på.
Ja, Wingspan tycker jag är ett väldigt fint spel. Alltså det märks ju att vad nu hon heter, hon som har gjort Elizabeth Hartgrave vill jag säga, men jag vet inte om det stämmer gott folk.
Jag vet att det är en kvinna.
Ja, och hon har ju verkligen gjort att det är att du är en fågelskådare. Alltså att det är ur den vyn och hela bilden och allt sånt där och att korten så här. Och sen är jag nog med på din partner där. Det jämmer inte, alltså det är inte fullt ut. För mig, men sen emot så har jag inte emot att spela det, för jag tycker det är så charmigt och det är så roligt och det är så nördigt som du säger. För det här är en ornitolog, tror jag det heter, vad de, alltså en riktig fågelintresserad människa liksom. Det är så här sjukt kul, alltså det är verkligen, mekanik passar med tema och det är liksom snyggt, fina bilder. Alltså det känns som bilderna är ju ur en fågelbok som man skulle ta ut och så bara, rödhake, okej, okay. Jätteintressant liksom.
Ja, exakt. Jag vill köpa den europeiska expansionen så att jag kan lära mig mer om fåglarna som finns i min närhet också.
Du sa att du spelar rollspel.
Ja.
Är du rull- eller rollspelare, om du förstår frågan?
Rollspelare. Absolut.
Vad är din favoritmekanik i rollspel då?
Det var en svår fråga. Jag tycker om när mekaniker gynnar rollspelandet. När det uppmuntras att spela på karaktärsspel. Jag har inte spelat supermånga olika rollspel, men jag har testat lite olika mekaniker. Och jag har spelat ganska mycket Monster of the Week, som är ett Power by the Apocalypse-spel. Just nu spelar jag då Call of Cthulhu i Sverige. Har också spelat en Fate Hack av Shadowrun, tror jag det var. Våra spelledare tyckte att Shadowrun hade för jobbiga regler, så han översatte det till Fate istället.
Jag kan säga att jag håller med din spelledare, men ja.
Yeah.
Han har rätt.
Så jag har ingen koll på Shadowrun-reglerna överhuvudtaget, utan vi körde Fate. Och det har ju mycket att det gynnar att man ska spela på sin karaktär, vad man har för, men de här meningarna som man ska skriva, som ska beskriva ens karaktär på olika sätt, som man kan spela på, så att man får bonusar för att man gör saker och ting som inte nödvändigtvis liksom faktiskt är bra för karaktären, men som spelar rätt i hur karaktärens egna fel och brister eller styrkor och sådär. Och det gillar jag väldigt mycket.
Ja, Fate är intressant som fan. Vi körde ju Fate of Cthulhu, eller vad det hette. Det var väldigt, väldigt intressant. Vi körde det online, då tyckte vi inte rytmen funkade lika bra, men vid ett spelbord när man skriver lapparna och det, då funkar det nog mycket, mycket bättre. För att då är det mer taktilt också, att man ser liksom, man kan skicka runt det lite på olika sätt och det. Men det funkar, jag gillar systemet. Jag förstår vad du menar, och Power of Apocalypse har ju också så här movesen, och det är liksom att det är otroligt narrativt styrt.
Ja, exakt. Och där just i Monster of the Week så finns det en mekanik som går ut på att, eller när det gäller att övertyga andra spelare framförallt, så beroende på hur bra du slår så kan den som du försöker övertyga få experience points beroende på ifall den gör som du säger eller inte. Så om du misslyckas med slaget, säg att jag försöker övertyga dig om någonting, jag misslyckas med mitt slag, då får du en experience point ifall du inte gör som jag säger. Men om jag lyckas med mitt slag så får du en experience point ifall du gör som jag säger. Vilket gör att du uppmuntras att liksom följa det som jag föreslår. Även fast det kanske inte är så att din karaktär vill göra så. Du får en bonus för det. Men du har också möjligheten att tacka nej till den bonusen. Och göra så som du tycker är rätt för din karaktär i alla fall. Det blir ett sätt att både socialt och spelmekaniskt gynna att inte nödvändigtvis hålla sig jävla stenhårt i hur en karaktär ska vara, utan att tänja lite på gränserna.
Ja, utmuntra. Ja, och utmuntra rollspel, skulle jag säga.
Yeah.
Du berättade att du är spelledare, som jag förstod dig rätt, i Call of Cthulhu Sverige.
Ja. Yeah.
Men vad är du helst, SL eller spelare?
Jag växlar nog gärna. Jag har blivit spelledare av den anledningen som jag tror att många spelledare blir spelledare. Att man vill spela rollspel och det finns ingen annan. Så att då kör man på det.
Yes.
Men jag tycker att det är roligt att bygga historier. Och jag tycker det är roligt att liksom väva samma trådar. Och jag tycker om när jag får, när spelarna gör karaktärer som jag kan bygga en historia runt. Jag ramar föder min kreativitet.
Ja.
Om någon säger gör vad du vill, då vet inte jag vart jag ska börja någonstans. Så jag behöver hjälp av resten av gruppen. Det triggar liksom min inspiration som spelledare. Så jag tycker det är roligt, och då får jag, men jag skulle inte säga att det är ett kontrollbehov, men det är en glädje i att få leva ut någon form av historia som jag har i mitt huvud. Men jag tycker väldigt mycket om att spela också, för jag tycker om att göra karaktärer. Jag tycker om att göra karaktärer som har lite fel och brister och utforska dem. Utforska aspekter av mig själv genom mina karaktärer. Leva ut saker. Leva lite vildare än vad jag gör i mitt dagliga liv. Så.
Ja, men det kan jag hålla med om. Jag tycker att alla spelledare ska få spela någon gång, och alla spelare ska helst försöka prova spelledare någon gång, för jag tror att det öppnar upp väldigt mycket och inser, oj shit, så mycket planerade Nina.
Mm.
Verkligen planerade, det lät som att det bara var flöt på, och det gör det oftast, men det mycket, kan vara mycket arbete bakom. Jag vet vissa spelledare som räcker att de skriver en mening, och jag är absolut inte avundsjuk på dem, absolut inte. Men liksom, jag är en sån som behöver planera, och då är det tid som går in i det, och jag tror det är nyttigt för alla att se det från samma sak från spelledare. Är det bara spelledare, sätta in i en spelares roll och se liksom, ah, det är så det ser ut och känns från den här sidan.
Mm.
Så att jag håller med dig liksom så här, verkligen.
Och det är svårt att veta som spelledare vad det är som ger liksom kognitiv belastning hos spelledaren också. För det kan vara små saker som blir jättepåfrestande som spelledare, men som man tycker borde vara jättelätt från en spelares perspektiv. Och saker som från en spelares perspektiv känns som att det här borde vara jättejobbigt för spelledaren, men som kanske inte alls är jobbigt. Nej.
Precis, där är så mycket liksom, jag håller ju med dig, jag älskar ju att vara spelledare för att jag berättar vår berättelse. Men man får ju spela skurkarna, tänka sig in i det. Jag brukar säga det att jag är i spelet nu i 17 år kanske. Och då är det liksom så här att det är så intressant som du säger att som spelledare får du spela ut en massa karaktärer. Och det funkar och det är kul och så. Men när du får spela din karaktär, det är en helt annan nivå. Och då ska du gå in med helt andra känslor och emotions hela tiden, för då är det konstant. Medan en spelledare är ju, du kan sitta och tänka på vad skurken gör, men så länge de inte pratar med skurken så pratar inte skurken liksom.
Yeah.
Då är det en inre monolog, och då är det annorlunda. Och jag brukar också säga till folk liksom så här, hur hittar man intressanta karaktärer? Sno. Rakt upp och ner, sno. Läs. Yeah. Titta på tv. Fan, ta dina favoritskurkar. Jag menar, jag gjorde ett introduktionsäventyr nu till, vi ska köra Honor Orient Expressen ju.
Mm.
Men så känner jag att liksom, de har inte så bra start på äventyret. För så här, nu ska ni ut och riskera liven! För det är som i Dungeons & Dragons som man har spelat det, eller fantasyspel. Då är det så här, du hjälte nu, Link, ut med dig. Så här, jaha, ja, ja, okej, då ska vi rädda världen. Men alltså i Call of Cthulhu är du ändå en människa inom kaninöron. Alltså så här.
Ja. En svag, skör, liten varelse. Mm.
Och så bara, nu Nina, nu ska du och Micke gå ut och rädda världen och riskera liven och bli galna innan ni dör. Ska vi bara sticka Nina? Okej, okay, då gör vi väl det. Alltså, så här, och då måste man ju ha en morot, och då skrev jag ett äventyr som blev lyckat och de tyckte det var jättekul. Men då var det där, namn är ju min akilleshäl. Alltså jag hatar att komma på namn. Alltså det är så här, så jag började sno från Batmans värld. Så det var någon av spelarna som bara, Jim Gordon, jag har hört det namnet innan. Det är Commissioner Gordon. Vicky Vale. Micke, har du snott en massa Batman-namn? Japp.
Yeah. jag brukar ge namn från, jag sa ju att jag gillar Buffy. Jag har flera gånger när jag spelat, eller gjort liksom one-shots på Monster of the Week. Då har jag liksom scramblat namn från typ Buffy. Tagit för- och efternamn från olika karaktärer och satt ihop. Och då försökt att det inte är superuppenbart var det kommer ifrån. Samma sak med Stranger Things eller Marvel eller sådär.
Ja, det är smart. Det är smart. För det som du sa där innan, det är min jobbigaste del. Liksom så här, namn. Sen komma på grejer runt om, det kan jag liksom, som du säger, liksom, där kan man kreativ så här. Och vad heter han? Ja, men fuck off. Ja, det är Bosse. Så.
Ja. Jag spelade nyss på Världskulturmuseet, så hade rollspel 101 en liten mini-mässa i samband med den utställningen som är på Världskulturmuseet nu, spel. Och då var vi massa olika föreningar och sådär som ställde ut lite och hade möjlighet att spelleda några grupper. Så det var ju folk jag inte kände överhuvudtaget, och jag tog ett färdigskrivet scenario till Monster of the Week bara för att det skulle gå liksom enkelt och snabbt. För jag har en tendens att göra lite för större, liksom för stora grejer. Så hålla det litet. Och apropå det här med namn, så var det de ville gå och prata med en gammal tant som var den som hade upptäckt de döda kropparna. Så här. Och jag hade ju inte förberett något namn på den här gamla tanten. Så jag gav henne namnet Marjorie Turner. Och tänkte inte på att stället de är på heter Turner's End. Så de bara, har det någonting med, kan hon vara släkt med stadens grundare? Och jag bara, japp, det är hon. Ja, självklart är hon det.
Vad är din...
Ja. Nej, men det låg ju bakhuvudet uppenbarligen på namnet. Så yes.
Vad är din minst gillade mekanik i rollspel?
Jag tycker att det är svårt med strid.
Ah.
Jag har alltid tyckt att det är... När jag började spela rollspel så var det inte under de bästa omständigheterna. Det var på gymnasiet. Och jag spelade med framförallt killar som hade spelat sedan de gick på mellanstadiet. Och de hade ju stenkoll på allting. Jag hade inte koll på allting. Och de hade den så, liksom gatekeepa regler lite. Och det gjorde att det var svårt att hänga med. Och vi var alltid för stora grupper. Och det var inte särskilt välplanerat för att det var ganska spontant. Och då blev det bara tråkigt. Och då har jag liksom inte riktigt... satt mig in i det, och sen som spelledare så är jag så rädd för att mina spelare ska dö och att de inte ska tycka att det är kul, att det blir för svårt. Jag tycker det är svårt att balansera det riktigt. Jag har inte hittat något system som jag liksom som jag klickar med helt och hållet. Monster of the Week, där om jag går tillbaka till det, har ett väldigt liksom översiktligt system för strid. Mm. Där är det ett move som är, nu är det en fight och så rullar man för det och så är det liksom hela fighten i princip. Mm. Fast man vill ju gärna att det ska kännas lite back and forth. Och jag tycker lite balansen är svår där. Jag har mer fokus på mysterium och lösa problem än nu ska vi slåss mot the big bad. Och det gör väl att, alltså bristen på intresset är väl det som gör att det blir svårt, även om det inte är svårt.
Alltså, jag ska säga så här, Nina, du ska inte sälja dig själv kort. Där är ju regelsystem där jag vill bara skrika på folk, får ni åt helvete, jag spelar inte detta skitspelet. Mm. Att jag håller med dig, förut tycker det är skittråkigt att de har gatekeepat och det. Jag avskyr strider i rollspel som D&D och det, för att det är ett figurspel. Och jag är inte där för att spela ett figurspel, jag är där för att spela ett rollspel. Och ska jag spela figurspel så finns det figurspel, och då kan jag spela det istället och tycka, och det kan jag tycka är kul, alltså absolut, men det är liksom så här, sen är jag tycker det är väldigt fint av dig att du inte vill döda spelarna. Liksom, jag är ju mer, vi satt och spelade igår, de kunde dött igår ju, och då så sa Andreas, en av mina bästa vänner, så här, han har ju spelat med mig, han spelade, var han som var uppe på scen på Lund 1923, han är ju med i min privata grupp. Och han har en spelledare som aldrig vill döda dem. Aldrig någonsin. Och det är så här uppenbart att han inte vill det. Alltså det är så här att de tycker att det är väldigt mysigt och charmigt. Så här. Han är för snäll spelledare, brukar de säga. Medan jag var kontrasten till det. Så tycker du att jag vill döda er? Nej, men du har inget mot att vi dör. Och jag bara, nej okej, fair enough. Jag kör mycket på att konsekvenser liksom, att jag försöker alltid guida mina spelare. Kan jag göra det här? Ja, men att nu är beredd på det. Det här är en risk. Du får värdera det själv. Jag tycker att din karaktär borde nog fatta det, att här kan shit go down. Så jag är aldrig ute efter att döda mina spelare, men risk finns att de kan dö.
Ja, absolut.
Och mytosen, det är liksom... Det är för vi hade en god vän till oss, Julia. Det är hennes andra eller tredje rollspel hon spelar. Och Dungeons & Dragons och Drakar och Demoner, det hon spelat innan. Och nu fick hon uppleva vad Cthulhu är ju, och det är helt annorlunda.
Ja, visst.
Mm, det här är liksom inga dudes on a map liksom, eller det är så här. Det sa Andreas till henne, om du ser Micke ta fram en karta, då är du död. Alltså det finns inte liksom. Så att, jag förstår dig. Min minsta, förutom strid, för jag kan hålla med dig, det är väldigt bulkigt och... Det blir inte riktigt back and forth ändå. Alltså så här, ju mer detaljer det är, så är det mer så här, det här är inte för mig. Men sen är det jaktsystem. Framförallt Call of Cthulhu's jaktsystem.
Ja, jag tänkte också på det. Vi avslutade ett speltillfälle med att liksom, ja, men ni jagar ut dem ut genom porten och de sätter sig i en bil och ni ska sätta er i bilen för att följa efter. Och där bröt vi, och sen så vid nästa tillfälle så skulle vi ta upp den här striden. Eller jakten, för att jag visste att här, det är liksom ett helt kapitel om hur jakt går till. Så jag behövde liksom läsa på det lite grann. Och särskilt när jag har då spelat Power by the Apocalypse-spel i flera år. Så yes. Är det lite av en tröskel att ta sig in i det här. Och så kommer jag tillbaka och jag har en anteckningsbok och jag skriver. För jag försöker förenkla för mig själv liksom och göra så. För att det är så jag förstår grejer och lär mig grejer. Och så ska vi slå slaget för att se ifall det blir en jakt överhuvudtaget, för det ska man ju göra, för att om det visar sig att de andra kör fortare och kör iväg, då finns det ju ingen poäng att de jagar, för att då har vi ju redan bestämt att de kör fortare, då kommer det ju aldrig komma ikapp. Och så slog de det där slaget, ja, nej, det blev ju ingen jakt då. För att de var för långsamma. Ja,
ja, nej. Ja, och sen när du väl gör jakten där, och det tror ni innehåller med, då ska du göra upp en linje, och sen så bara, men det här är ju inte narrativt.
Nej.
Liksom så här, nu gör vi en PowerPoint-presentation. Nina springer så här långt, om hon springer så här långt i den här motvinden, bara, men jag orkar inte, snälla.
Så det blir mattelektion liksom.
Ja, precis. Så jag brukar säga till folk, vi kör narrativt, och sen så slår vi fortfarande slag som de rekommenderar att göra, för det kör på jag. Och snabbt kör Nina bilen jättebra, eller springer de jättebra, alltså så här, det är jag fin med. Men så fort du vill att jag ska, och nu Micke, lämnar du scenen för att ta fram en whiteboard, och så börjar du, nej, nope, hell no. Jag är ute, tap me out.
Och jag känner väl med Call of Cthulhu Sverige då, att jag behöver lära mig reglerna innan jag kan börja bryta mot dem. Men vi pratar ju i gruppen hela tiden om, liksom, tycker vi att det här var bra? Funkar det här? Hur vill vi göra? Alltså, man kan ju också utvärdera med det under spelets gång och modifiera och testa nya grejer. Så att vi pratar om det. Och det är väl det man kan göra när man hittar regler som man tycker är svåra eller inte är roliga eller sådär. Förstår spelet.
Ja, men det är fair enough. Jag är ju tvärtom. Jag skiter i om jag bryter reglerna innan jag har provat reglerna ibland. Det är så här, det är på spårsflödet. Jag försöker göra som du. För jag tycker också det är viktigt. Se, vad är tanken bakom det?
Mm.
Men sen har jag spelat väldigt mycket i olika system. Och så till sist hittar du din rytm liksom. Så här, när man läser, du vet så här, jaktsystem, bort. Så.
Liksom jag är ju van liksom, från Power by the Apocalypse, eller i alla fall Monster of the Week som spelledare, så rullar du aldrig några tärningar i det.
Nej.
Så det är så jag spelleder i ganska stor utsträckning i Call of Cthulhu Sverige också. Jag glömmer bort det här med att jag ska slå någon slags motståndslag eller sådär. Och det är samma med jakterna där, att de får slå och så får de berätta vad det är som händer och hur det ser ut, och ha liksom kontroll över sin berättelse på något vis. Och då blir det en mix. Och då får det vara så. För det är så det blir när jag är spelledare.
Jag håller med dig. Jag glömmer oftast också att slå. För jag tycker också, jag är också väldigt sparsam ibland. Alltså slut, så här, upptaktet, crescendot i Call of Cthulhu, och då kan du få slå en hel del, för det är mycket, så här, mycket intryck och sånt som händer. Men överlag så här, jag vill kiva upp den här dörren. Ja, okej, kiva upp den då. Ska jag inte slå ett slag för det? Nej, men alltså, det är en dörr. Jag kommer be dig när det är svårt, liksom. Du har gjort detta innan. Eller om det är pressat och liksom så. Så att det märker de också. Så här, vi rullar inte mycket tärningar. Nej, men det är inte poängen. Det är liksom inte...
Nej, det är väl ifall man vill... Alltså om man generellt sett inte rullar mycket tärningar, det spelar inte så stor roll vad man har för stats. Men i många rollspel så levlar du ju när du rullar tärningar. Så om man vill levla så ska man ju rulla tärningar. Och det är ju en avvägning också. Då får man ju prata om hur man vill ha det i spelet.
Jag brukar faktiskt säga att ni kan slå de slagen ändå för att ni tekniskt sett skulle rulla dem. Så det är så jag har löst det. Liksom. Nu använder Nina lockpicking väldigt mycket. Du slår ett slag för lockpicking. Du kunde lära dig en del. Så att det håller jag helt med dig om. Det är så, framförallt i Call of Cthulhu. Men det blir lite så här... Slag är roliga när de är av vikt. Inte roliga bara för att rulla. Återigen, jag är en gammal orkspelare i 40K. Så att jag kan absolut rulla tärningar. Även om det går pissdåligt. Men då är det så här, då är det den uppgiften jag har för mig.
Ja. Det är en fördel också med att rulla tärningar, är att man får in lite det här slumpelementet, vilket kan vara kul. En mekanik som jag kom på att jag tycker väldigt mycket om man går tillbaka till igen då, Power by the Apocalypse, i alla fall Monster of the Week, är att man levlar när man misslyckas med slag. Yep. Varje gång du misslyckas med ett slag så får du en experience, och det uppskattar jag. Alltså det talar, det är någonting jag behöver lära mig i verkliga livet också. Det här med att misslyckas, det är erfarenhet.
Yep.
Då har du lärt dig någonting. Då vet du att det där funkar inte. Gör annorlunda nästa gång. Och det är också värdefullt. Och det gör att folk som tycker att de har sån jäkla otur med tärningar hela tiden. Eller blir... Men ibland så kan folk bli lite tjuriga eller inte tycka att det är lika roligt. Tappa lite gnistan ifall de bara misslyckas med slag på slag på slag och inte känner att de kommer någon vart. Och då ifall de faktiskt får exp när de misslyckas, då är det ju en bonus.
Ja, så jag tycker sånt är också så himla intressant, för att mina spelare har fått, vi körde ju Shadow of the Dragon Queen nu. Tillsammans den här gruppen med en annan spelledare. Och då såg de att ibland rullar jag bra, men oftast pissdåligt. Alltså, det var ju därför jag körde Wizard. Så att då är det så här, du ska rulla tärningarna, spelled han, inte jag. Så det är bättre att du rullar så mycket som möjligt. Eller automatiska träffar och sådana grejer. Medan när jag sitter bakom spelledarskärmen så rullar jag något, så ler jag, så säger Love, sluta kritta mycket. Och då så bara, ja, jag krittar liksom. Alltså det är helt sinnessjukt. Jag kan inte rulla för att rädda mitt liv. Och så bara, nu ska jag vara snäll mot Nina, krittfe. Ja du, ska vi se. Då gör vi detta. Så att jag håller med dig. Det är liksom, och sen brukar jag alltid narrativt berätta för folk att när det blir det misslyckandet, du vet. Mm. Så säger jag, det här får vi ändå spela ut, för jag tycker det ser så roligt ut. Yeah. Vi har haft spelare som, jag klarar detta. Och så bara, klick, du låste dörren och nycklarna gick sönder.
Ja. Yeah.
Jaha, oj.
Yeah. Och vi hade en, vi spelade då Call of Cthulhu i Sverige, och vid ett drastiskt tillfälle så var det en av spelarna som blev lite galen, och det var en annan person som dog, och då var det ju rimligt för den här galna spelaren att sno med sig den här döda kvinnans skalle. Mm. Smuggla med sig den i väskan. Like you do.
Ja, och like you do.
Vid ett senare tillfälle så var vi på en arkeologisk utgrävning, och då samma spelare eller samma karaktär då kände att jag måste byta ut den här vikingapersonens skalle mot den här skallen som jag har i min väska. Jag ska byta ut de här två. Och misslyckas ju naturligtvis med det här slaget. Så han blir påkommen. Och det är ja, underbart. Call of Cthulhu är ju inte ett spel nödvändigtvis där humor ska spela så himla stor. Det var helt fantastiskt. När de här andra arkeologerna kommer och är liksom... Men, vad håller du på med? Vad är det här för någon skalle? Kan ju se med en gång att den ena är från vikingatiden och den andra är en modern, ny, vit, glänsande skalle. Och då kommer en annan spelare in och, bara, men har du... och försöker förklara bort det här. Som för att då spelade skribenter på en okult tidning, och då var det här deras maskott, förklarade den andra. Att det här är vår maskot som vi har på kontoret, och ibland så tar vi med honom ut för att han ska få se vida världen och ja, så. Men den här arkeologen kunde ju se att det var inte en manlig skalle utan det var en kvinnlig skalle, och ja, det blev it was a whole thing. Men underbart, apropå att misslyckade tärningsslag kan bli en fantastisk historia.
Ja, men det är ju det blir, och det är samma hur Julia och Love är ju ett par. Vi är hemma hos dem och spelar. Och då skulle de berätta att uttagsgivarens kompis hade dött. Och det är också så här hur interaktion fungerar. Som säger då i sin karaktär så här. Doktorn kanske kan berätta det. Och så hintar hon jättemycket Julia, alltså karaktären också. Is him into it. Och Love. Got it. Din kompis är död. Och det är så här grejer som jag säger som du apropå att liksom... Cthulhu är ändå väldigt så här, kosmisk skräck och det. Men det är de stunderna jag älskar också. Är just att så här, du kanske inte tänker humor, men det är så här, det ska man ju haft med i en film. För det är det jag säger till dem. Jag ser ju ofta det som en scen i en film. Och då ser man hur en annan karaktär berättade lugnt nu. Gadget, han är död, stämd död. Yeah. Så här, du läste inte den signalen. Nej, det var så jävla bra. Ja, det är rollspel är fan awesome alltså.
Ja, det är underbart.
Ditt favorit-IPA-rollspel då?
Jag har inte spelat så många rollspel som bygger på, men du vet, Alien eller... Ja, jag nämnde ju Buffy tidigare, jag har försökt mig på det. Jag har inte riktigt klickat heller. Men anledningen till att jag gillar Monster of the Week så pass mycket är just för att det bygger på liksom en lös bild av en genre mer än ett specifikt IP. Det är den här typen av tv-serier som jag har vuxit upp med och tittat väldigt mycket på. Buffy, X-Files, wow. Fringe, Supernatural. Du har ett monster varje vecka, något form av mysterium som du ska lösa. Det är lite folklore, det är lite läskigt. Det är folk som dör till höger och vänster. Det kan vara konspirationsteorier. Och det har mycket drama mellan karaktärer. Och det är alla de här olika elementen är sånt som jag gillar. Och jag tycker om att många som jag har i min närhet också har samma relation till den här typen av settings. Vilket gör att vi kan hitta in i det tillsammans ganska så snabbt. Och det... tycker jag är viktigt för att man ska känna liksom både ägandeskap över sin karaktär och över världen och hitta in i det så snabbt som möjligt.
Ja.
Jag har spelat pyttelite Blades in the Dark till exempel. Och han liksom inte riktigt sätta mig in i världen. Jag tycker att han är jättehäftig, men jag hann inte göra det, vilket gjorde att jag inte riktigt hittade in i min karaktär, som liksom ändå skulle ha vuxit upp och levt i den här världen hela sitt liv. Och därför så blev det liksom lite knäggligare. Men när man har någonting som man känner till, så blir det lättare på något vis.
Ja, men det blir det ju definitivt. Har du något att förankra dig i, så så är det liksom oftast så här. Så att, nej, men det kan jag förstå. Vad är ditt favoritrollspel just nu?
Bra fråga. Som sagt, så spelar jag Call of Cthulhu just nu. Och är ganska förtjust i det. Men jag behöver fortfarande lära mig mer om hur jag ska modda det för att jag ska få till det som jag är ute efter. Har lämnat lite Monster of the Week på hyllan ett tag för att jag blev less på att man spelar just hjältar som är så himla kompetenta. Och jag vill åt lite mer det här lite läskiga, lite obehagliga, lite sköra, lite mer mystiska, inte så mycket we're here to save the day och allting kommer gå bra i slutändan. Men jag tror att för mig så hade det nog varit optimalt att köra en mix. Jag är väldigt nyfiken på att testa andra rollspel som jag bara har lyssnat på poddar när de har spelat. Till exempel så är jag väldigt förtjust i, vad heter det? Skrömt. Jag har lyssnat på när Svartviken har spelat det till exempel. Jag gillar skräck i rollspel och jag gillar karaktärsspel och jag gillar mörker hos karaktärer. Och det gör att jag skulle väldigt gärna vilja spela det som spelare. Men jag har ju aldrig gjort det, jag har ju bara hört när andra har spelat det. Så att jag kan inte säga att det är ett favoritrollspel, men jag är väldigt nyfiken på det.
Det är det bästa rollspelet jag någonsin har läst och fått spelleda och spela. Det är hands down ett av dem. Alltså det är Kristoffer Warnberg gjorde ett fantastiskt jobb där. Moa spelade ju mig i deras poddar och det är så här, det slår, alltså det är så jävla bra. För det är som du säger, jag är ju depp och död, jag är misär, det är där jag är, det är där jag frodas, jag läser ju böcker om det, det är liksom så, det har mycket med min uppväxt att göra, liksom jag kommer från misära förhållanden. Så att när alla är så glada och trevliga så är det så att det funkar inte så, det är dissonans till mig liksom. Och det tycker jag, som du säger, Call of Cthulhu gör väldigt bra, så att och Skrunt tar det ännu vidare för att det är mycket mer personligt där. Det är liksom monstret handlar om någonting i din närhet. Du går inte ut och bara, ah, woohoo! Utan det är så här, fan det är mormor, fan, ah crap! Liksom, och samma sak i Cthulhu. Det är liksom, jag är en hjälte. Ja, där dog du. Ja. Och det var ingen som kom ihåg dig, typ. Och det är liksom, så återigen med Julia då, när hon kommer från Dungeons & Dragons, du är episk, du är cool, så säger jag, du börjar på noll, och hon bara, ja, sen går du minus i Castle of Cthulhu. Va? Ja, du går inte uppåt, du liksom så här, det är liksom så här, ska du powergama Call of Cthulhu, ska du ha noll i lissen, noll i spottiden, du ska vara liksom så här, ignorance is bliss i Call of Cthulhu. Men det är så mycket mer episka berättelser för mig. För att det är så här, vi vet om att Nina offrade sitt liv för att rädda världen. Vi vet. Vi fyra vet. Men ingen annan. Det är liksom, det är inga som skriver en hjältesång om. Det är inget, jag håller med dig. Det är någonting mer där. Liksom. Det är också en sån rolig dissonans till, jag tycker det är så roligt när man spelar Call of Cthulhu med någon som bara har spelat Dungeons & Dragons. Jag går fram och slår monstret. Okej. Okej, gör det då. Liksom. Jag gör 12 i skada. Okej, jättebra. Nu rullar den ena tärningarna. Hon gör 324 på dig. Va? Så bara, du är en människa. Det är liksom, du möter en varulv. Jag vet inte. Och jag tycker det är så, liksom, så här, den dissonansen också. Nej, fan, jag älskar. Och gör det ännu bättre. För att det är det som du säger. Det är det personliga. Ja.
Och jag har försökt få till det lite grann i Monster of the Week också. Och en kampanj som pandemin avbröt, sådär som det nog var för många. Vi spelade det fast satt på 40-talet på en flickskola i England. För att jag hade tittat väldigt mycket på unge kommissarie Morse ett tag. Så jag var väldigt inspirerad av liksom, den typen av miljöer, Oxford och sådär. Och ville få till liksom, det här lite mer mystiska, mörka. Men kände också att systemet kämpade emot mig och insåg att men det här är kanske inte det som jag ska spela egentligen, om det är de här berättelserna jag vill få ut.
Precis. Det är ju där som du säger, mekaniken, kan hindra en, även om man tycker så här, det här är en fantastisk mekanik, så den förmedlar inte detta bra.
Jag uppskattar ju, eller en av mina favoritarrangemang på Gothcon är Indie-rummet, som är ett rum för indie-rollspel. De har massa olika spel och är väldigt hjälpsamma med att sätta igång en, och det är spel som man kan spela ofta med eller utan spelledare och sådär. Och en av mina absolut mest berörande speltillfällen hade jag där innan jag började jobba med Gothcon, så detta var länge sedan, men jag var helt hög efteråt och det var så mörkt, och det slutade med att min karaktär sköt sin förbjudna älskare i ryggen och valde ett liv i totalitär, religiös, vad det nu heter, miljö, ja. Och det var jättemörkt och det var jättetungt och det var jättebra och var fantastiskt, och det är liksom, det är dit jag vill hitta på något vis i rollspel.
Ja, fair enough. Ditt bästa spelminne?
Ja, det är väl typ det.
Nej, fair enough.
Nej, men inte enbart. Det var fantastiskt. Och det var ett spel nästan bara med människor som jag aldrig hade träffat tidigare. Vilket jag också tycker är väldigt häftigt att göra. För att det händer någonting annat då än om man spelar med människor som man känner jätteväl. Men annars, så första gången jag spelade rollspel hade jag också superkul. Då det slutade med att jag högg mig själv i huvudet med ett fantastiskt alvsvärd som jag hade hittat på vägen och dog. Men det var helt underbart. Vi låg och flamsade jättemycket i någon kompis soffa och hade över en helg liksom, så vi svär över och bara spelade rollspel. Och det är ett väldigt kärt minne det också. Mm. Då spelade vi Eon.
Nu förstår jag varför du högg dig själv i huvudet.
Ja.
Jag tänkte du kunde varit Murp också, så här rollspelet.
Ja, nej, det var Eon. Vi lyckades också döda en jättemäktig häxa genom att hugga henne i hälen med en liten dolk. Så det är ju Eon i ett nötskal.
Eon i nötskal.
Ja, det är... Och ett annat tillfälle när jag... Det är egentligen planerade rollspel. Jag tror aldrig det rollspelet blev av, men det var liksom en så här... En liten kommentar som öppnade mina ögon på något sätt. För att jag är som sagt väldigt intresserad av karaktärsspel. Och jag är intresserad av relationer mellan karaktärer. Men hade på något sätt fått känslan av att med relationer och romantiska relationer. Och den typen av spel inte är någonting som man gör i rollspel. Att det är lite lägre status på det. Att det inte är någonting som man ska säga högt. Typ att man vill spela. Och där säger väl kanske om vilken miljö jag befann mig i. Men, och den inneboende förmodligen misogynin som jag har i mig själv. Att det här är sånt som är på något sätt klassat tjejigt inom citationstecken. Och därför inte... någon hög status. Men då var det en tjej då i den här spelgruppen som jag hade inte varit med i den särskilt länge, men hon sa väldigt uttalat att jag vill att min karaktär ska ha en romansintrig. Och för mig var det liksom mindblown att hon sa det. Och jag bara, ja, det vill jag också ha. Jag vill, det, ja, liksom. Gärna. Och att det var tillåtet. Och det känns jättekonstigt nu, så här 10-15 år senare, och säga att det inte var, att det var någonting som jag inte trodde var helt tillåtet. Men det kändes så.
Ja, alltså snubbar är ju snubbar. När jag växte upp och spelade så spelade vi ju inte romantiska intresserade. Alltså det var ju inte vi intresserade av. Sen när jag började spela med icke-män, då bara, just det. Ja, men det här är ju också kul. Det var bara liksom, det var inte det vi tänkte på. Liksom så, alltså förstår du vad jag menar? Vi tittar ju inte på romantiska filmer, utan det var så här action, det skulle vara, som sagt, typiskt snubbig miljö ju. Så att jag kan absolut förstå det, att när en tjejpolare till mig börjar spela på det sättet, jag bara, jag gillar detta. Det här gör världen mer levande. Det här, I love it. I'm all in nu.
Jag skrev faktiskt en B-uppsats när jag läste genusvetenskap om rollspelares relation till sina karaktärers könsidentiteter och i viss mån sexualitet. Den roligaste och mest lättskrivna uppsatsen jag någonsin gjort. Jag intervjuade lite vänner och spelade och skrev den här uppsatsen. Och tror att jag skulle komma fram till något helt annat idag. För det var 2015 tror jag, eller 2014 som jag skrev den här. Och jag hittade den uppsatsen för... något halvår sedan eller något år sedan. Och det här talar väl lite om min nördighet igen då. Att när jag hittade den uppsatsen så blev jag så engagerad i ämnet igen. Att jag var tvungen att skriva kommentarer till mig själv i den här uppsatsen. Så jag la upp det på en blogg som liksom, det är det enda inlägget. Men jag kände bara att jag behövde få ur mig det här. Ja. Så jag har liksom kommenterat min egen uppsats med hur jag ser på de sakerna idag i förhållande till hur, vad jag kom fram till då och liksom resonemang och sånt där. Jag tycker sånt är superspännande.
Ja. Vad var första uppdraget i Goskon? Alltså när du började engagera dig i liksom själva föreningen Goskon så att säga.
Mitt första uppdrag var att jag korrekturläste texterna som skulle in i foldern. Mm. Och foldern var ju någonting som fanns för ganska länge sedan som vi har slopat nu för att det kostade för mycket i porto och tid och tryck och allt sånt där. Men vi skickade ut ett program varje år till folk som hade varit på konventet tidigare år och vi hade deras adresser. Så att man kunde bläddra i ett fysiskt program. En annan anledning till att vi lade ner det var att det här programmet aldrig stämde när konventet väl var. För att det gjordes alltid ändringar efteråt. Så att det var inte så användbart som man hade kunnat önska. Men det är något speciellt med att hålla i någonting så. Men det var det första jag gjorde. Och det var Alexander Hallberg som då var ordförande som satte mig på det uppdraget. Och det tog ett tag innan jag fattade att det betydde att jag faktiskt var med i Goskonstaben. Men när han började tycka att jag skulle komma på möten och sen efter ett tag tyckte att jag skulle hålla i ett infobord under själva konventet, då började det gå upp för mig att jag var en stabsmedlem också. Att jag var med i föreningen. Så att det var det första. De första två grejerna jag gjorde var folden och att ha ett informationsbord.
Mm. Men hur länge hade du gått på Goskon innan det? Hade du
två
varit...
år.
Ja okej, okay, 2 år. Ja.
Ja.
Men vad fick dig att ta det steget då? Att inte bara vara en besökare utan till exempel korrläsa eller liksom...
Jag var tillsammans med en person som hade engagerat sig i Goskon året tidigare.
Mm.
Som hade gått på Goskon sedan han var liksom 15. Och... jag är uppvuxen i Göteborg så jag har liksom känt till att Gothcon fanns sedan jag också var 15 eller något sånt där i gymnasiet någon gång och tänkt, åh det här är någonting jag skulle vilja gå på. Jag hade vänner som gick dit också men de här snubbarna då sa, ja men köp en biljett och gå. Men jag behövde då att någon kanske tog med mig till konventet
ja.
För att jag kände inte att det här var en miljö som nödvändigtvis skulle välkomna mig och jag, ja, det kändes inte som en plats som var till för mig och liksom, ja, men lite allmän social ångest så där känner väl inte att det är så himla kul kanske att gå på ett konvent själv utan att veta någonting. Så det tog jättelång tid innan jag faktiskt gick och första året som jag gick var då med den här killen som jag då inte var tillsammans med men blev tillsammans med senare som tog med mig och jag hade jättekul och sen så engagerade han sig, jag gick tillsammans med hans vänner och ja, men jag har en tendens att engagera mig i saker också. Och hade lämnat ett annat föreningssammanhang. Så det fanns ett utrymme med att fylla. Jag tycker sånt där är roligt. Så det följde sig ändå ganska naturligt på något vis.
Ja, nej, men det är fair enough. Hur tycker du Goskon har förändrats genom åren då? Från det du började gå till liksom 2023 liksom?
Jag tror att en av de största förändringarna som Goskon genomgick startade precis när jag var ny, vilket var ett ändrat fokus med, alltså fokusera på inkludering mer aktivt. Jag för mig att det var så att innan jag gick med i staben året innan eller något sånt där så hade, jag vet inte om det var hela staben eller om det var delar av staben som hade genomgått en inkluderingsutbildning eller jämställdhetsutbildning eller någonting sånt där för att börja jobba med det, för att det är en ganska mansdominerad hobby, var framförallt för liksom 10-15 år sedan. Det har hänt väldigt mycket där i vilka som anser sig kunna, eller som kan identifiera sig med att vara en gamer och tillåta sig själv att kalla sig det, för att det inte är så snävt längre. Och när Goskon gick ut med att det här var någonting som de jobbade med så var det en viss backlash. Vilket också känns konstigt nu 2024 att säga att folk liksom var emot att man skulle vara mer inkluderande. Men för att de kände sig hotade på olika sätt och tyckte att ja, men så här, ska Goskon bli feminismens fackelbärare var det någon som skrev. Och det är så här, först, oj, riktigt så duktiga är vi kanske inte. Och dels, ska det här vara en anklagelse? Är det här någonting negativt? Har vi blivit förelämpade nu? Ja, det slutade med att Gothcon tog en jättefin bild där hela staben håller i facklor. Så att, det var så vi tog det. Men då hade vi också arrangemang på Gothcon som handlade just om nördfeminism och trygga rum och så vidare, som har fortsatt i lite olika tappning sedan dess. Och det har varit, jag tycker att jag ser folk med, blandade uttryck, liksom, baserat på vad man kan läsa på folks utsida, vilket ju inte är jättemycket, men liksom icke-normativa könsuttryck eller icke-män generellt sett, att det har ökat mer. Och jag hoppas verkligen att det är någonting som folk känner också när de går på Gothcon, att det är mer inkluderande och att det är en plats där man får vara precis vem man vill, och den, att man kan klä upp sig på det sättet som känns rätt för en själv när man går på konventet.
Mm. Alltså jag har gått, vad är det, 14 året i rad nu, tror jag. Det är något sånt. Det var pandemin jag inte närvarade så online-grejerna. Men annars så här, varje live-konvent så. Och det har ju förändrats genom åren. Sen så ser inte jag, det låter konstigt att säga, men jag ser ju inte kön när jag ser en människa på det sättet. Utan jag spelar med Nina, Nina spelar. Sen så, jag är väldigt noga med att respektera pronomer och det. Och försöker liksom så här, det är verkligen, alltså jag kämpar med det ibland när jag bara hen, liksom så här, alltså aldrig var otrevlig, men jag ser ju Nina som spelar och alltid tyckte det är jättekonstigt här, nu kommer en tjej, nej Nina kommer att spela, hon råkar kanske vara tjej, men det är Nina, låt Nina spela, vill du inte spela med Nina, spela inte med Nina, det är samma backlash barnrummet kan få oss, bara, ska barn spela, spela inte med barn då, skit i det då. Det är liksom ingen, det är ingen som kommer in där som bara, åh, där har du en unge, och sen så Nina också, och sen går de, utan vill du spela med dina polar, spela med dina polar. Det är nördar.
Inkludering betyder att du är precis lika välkommen som alla andra, så det är inte hot på din plats liksom.
Nej, och det är därför jag bara skrattar innan när det är så här, feministens far, ja men sluta nu.
Ja, nej, det är bara fånigt.
Det är rakt av fånigt. Det är liksom, det är nördar som du sa. Det är nördar som kommer på ett nördkonvent och vill nörda loss i alla åldrar, shape, alltså form och allt det där. Så låt oss göra det då. Så gör du ditt så gör jag mitt.
Ja.
Du är ju ordförande nu i Gothcon. Yes. Hur gick det steget?
Jag har varit med i styrelsen i lite olika vändor. Jag tror första gången var, det var länge sedan, det var typ 2014 eller någonting sånt där. Men behöver inte hålla fast vid det årtalet. Men någonstans där i alla fall. Så var jag suppleant i styrelsen. Och sen så var jag med i styrelsen en vända, jag tror 2018-19 eller något sånt där. Och så gick jag ur styrelsen. Och det har liksom, med engagemang och liv fluktuerar ju. Men jag har alltid varit en aktiv del av staben. Och sen så för, det var förra verksamhetsåret, så gick jag med i styrelsen igen. Och vi pratade ju en del, liksom, var den tidigare ordföranden gick in, Hampus då, som var ordförande förra året. Han hade varit ordförande för ett antal år sedan också, så hade vi Pontus däremellan. Hampus gick in med ganska mycket för att det behövdes någon med kort varsel, och vi hade inte någon som kände att de ville ta det just då. Och då blev jag vice ordförande. Så då var ju det liksom lite grann med tanken att jag skulle potentiellt ta över efter att han inte ville fortsätta mer. Vi har ju haft någon slags oskriven regel om att ordföranden sitter i 3 år i stöten. Man väljs inte på 3 år, man väljs på 1 år. Men det har blivit så för att det är skönt att ha någon stabil punkt i det hela. Dels för att ordföranden ska kunna bli lite varm i kläderna, men också att föreningen ska bli lite varm i kläderna med det. Och alla vill ju sköta saker och ting på lite olika sätt. Det kommer med nya idéer och organisationen ändras och hur vi jobbar med arbetsgrupper ändras och sådär, då kan det vara skönt att ha lite mer långtgående engagemang på det sättet. Men det har aldrig varit någonting som jag har satsat på eller som jag har sett mig själv i, utan när jag blev tillfrågad om det, när vi började prata om vem som skulle ta över då efter Hampus, så var det några stycken som var potentiella kandidater, och alla har ju olika förutsättningar för vad de vill och vad de kan och vad de har tid med och sådär. Och då var det jag som blev vald. Till slut. Och jag är fortfarande lite förvånad över att det blev så. Men också väldigt ärad, och det är ett ansvar som jag hoppas att jag kan leva upp till.
Vad är den sämsta inom kaninören? Alltså det är en sån grej som, det här är minst gillade uppgiften med att vara ordförande för Gothcon, känner du liksom?
Ja, det är svårt att säga. Det beror nog ganska mycket på vem man är som person. Jag kan ha svårt med olika informationskanaler och att sålla information liksom, i hur min hjärna fungerar. Så jag har till exempel tagit ett steg tillbaka från att ha personlig kontroll på alla sociala medier, vilket tidigare ordförande har haft koll på, liksom kunnat svara på frågor som kommer in på Facebook och Instagram till exempel. Jag har mest fokus på våran Discord. Gotgons Discord, där också besökare kan ställa frågor och sådär, för att det funkar inte för mig riktigt att hålla koll på dem. Men då har jag andra som har tagit på sig det jobbet. Så det är väldigt personligt från min sida. Sen så är det ju alltid människor man jobbar med och människor har olika behov och det är inte lätt alltid att se vad de behoven är och det är inte alltid lätt att skapa en miljö där alla känner att de har möjlighet att uttrycka de behoven. Och den typen av frågor, att navigera dem, är svårt men ger utrymme för utveckling på ett sätt som jag tycker är intressant.
Nej, så är det ju. Alla uppgifter i en förening är individuellt hur man tacklar varje position ju. Men vad är den, så här, det här gillar jag mest med uppgiften?
Alltså det är ju känslan av att liksom det här konventet blir av och vi gör det tillsammans och jag har varit en del av det. Det är ju liksom det finaste. Det är därför man gör det på något vis. Och det tror jag att många i föreningen, oavsett vilken position man sitter på, är glädjen att se alla besökare som kommer och som har roligt och som spelar spel och får göra den här grejen. Och inte bara spela spel utan träffar alla vänner som man kanske bara träffar på konventet. Spelvänner som man har fått enbart på konventet. För mig är det lite grann samma känsla som när jag gick i grundskolan eller på gymnasiet. Så att det är en plats och man bara går runt och så stöter man på folk och säger åh hej, kul att se dig, hur mår du? Ja men jag mår bra, ska vi ses senare och kanske spela ett spel? Ja men det gör vi, hej då, jag måste gå och äta en korv nu. Liksom, de här spontana mötena och att samla så mycket folk som har någonting gemensamt på samma plats är fint.
Ja, nej men fair enough, jag håller ju med dig. Konventskompisar har man ju. Till och med folk man hälsar på varje år och pratar men har ingen aning om vad de heter. Utan man stod i en kö någon gång och bara pratade med dem och sen så bara, tjena, tjena, läget, vad skitbra. Så bara, har du fått göra? Ja, absolut så här. Fråga någon, en annan polare, så vad heter jag? Ingen aning. Men du, ni känner, men det är så här, 14 år i rad har vi sett varandra. Så att, det är så här, det är så härligt.
Ja, vi satt bredvid varandra någon gång och målade i påskägg på den
Ja.
tiden och man kunde göra det till exempel. Ja, visst.
Stod i frukostkön eller väntade för att gå in till sovsalarna. Nu är Micke för gammal så nu är det hotell som gäller. Men,
Ja.
vad tycker du, vad är det för saker som du tycker besökarna inte ser? Som du ändå tycker, det här, vad är det som händer bakom kulisserna som du tror är väldigt så här förbisedd?
Eventuellt hur mycket vi jobbar med konventet under hela året. Vårt verksamhetsår börjar i augusti, i slutet av augusti, när vi har vårt årsmöte och väljer den nya styrelsen och så vidare. Och efter det så är det ganska full fart framåt, fram tills konventet blir på påsk. Och det är lite olika beroende på vad man har för arbetsuppgifter, vad som behöver börjas med redan i slutet av augusti. Men att förbereda för arrangemang, att boka skolor, att rodda med kök, recept och mat, att få nog med funktionärer för att vi ska fylla upp vårt konvent med arbetskraft. Det är väldigt mycket jobb som ligger bakom och vi är många som jobbar väldigt mycket med det. Även liksom, på konventet så syns det att vi springer runt och är närvarande 24 timmar om dygnet liksom. Men att det är väldigt mycket jobb som ligger bakom det hela, tror jag.
Ja, fair enough. Har du inte varit engagerad innan så har man varit det så kan man ju förstå en viss del i det. Men som du säger, jag tror nog inte folk förstår hur långt in ni roddar innan ju. Är det något som du är väldigt stolt över som du tycker Gothcon har ju, som är kopplat till Gothcon liksom så här, det här, det är jag så jävla glad med vad Gothcon har liksom åstadkommit.
Det är svårt att inte vara stolt över att det är år 47 i år.
Ja.
Det är ändå häftigt.
Ja.
Vi har haft ett år som vi var tvungna att ställa in. Någonsin.
Ja.
Annars har det gått varje år. Jag tror eventuellt någon gång tidigt så var det två gånger på ett år eller något sådär jag hört ryktas om. Citera mig inte på det. Men annars så är det snart 50 år. Vi är medelålders liksom.
Ja.
Det tycker jag är häftigt.
Ja.
Och jag är glad att jag tycker att jag hör från besökare att det känns som att Gothcon är en inkluderande plats. Och jag hoppas att det stämmer, och om det är så att det är någon som lyssnar där ute på det här och inte känner att det är det, så hör gärna av er så att vi kan göra bättre.
Ja. Vad hade du velat uppleva på Gothcon om du inte hade jobbat i staben? Om du bara hade varit Nina igen som besöker. Vad är det liksom så här?
Indie-rummet.
Ja.
Spela rollspel med nya människor, nya vänner, människor som jag inte har känt sedan innan. Testa nya spel. Men som sagt, jag kan vara lite svår att testa nya spel med. Jag kan vara lite sådär, ja, men det här spelet kan jag vet vad jag får utav det, och då vill jag spela samma spel. Men att vara på konvent är ju att testa på någonting nytt, och allting finns. Det är liksom som ett smörgåsbord med massa nya roliga grejer och folk som är entusiastiska över att få förklara och visa det som de tycker om. Och det smittar ju gärna av sig. Så det är att lyssna på föreläsningar med folk som man kanske inte hört talas om tidigare, eller har hört talas om tidigare och nu äntligen kan få lyssna på. Jag tycker det är jätteroligt att poddrummet har blivit en så stor grej. Jag har varit de senaste åren ganska låst vid arrangemangsreceptionen, för det är där jag har suttit och tagit emot alla arrangörer och gett muggar och buttar och allt möjligt. Så jag har inte haft möjlighet att gå runt och se liksom de här lite nyare arrangemangen som har vuxit fram. Megagame är också någonting som jag skulle vilja testa någon gång.
Oh, det är kul.
Ja, mitt ex har roddat med det mycket, men jag har liksom inte haft. Ibland har jag känt att det här kanske inte riktigt är för mig, för att det tangerar liksom det här social deduction-grejen som jag kan vara lite så här obekväm med. Men beroende på vad det är för scenario och så tror jag att det skulle kunna vara jätteroligt för mig då. Jag tror att det är jätteroligt för jättemånga oavsett vad det är för scenario, men liksom min egen upplevelse. Ja, hoppas du svarar på frågan.
Ja då, alltså Megagame tycker jag, det är ju brädspel möter rollspel.
Ja.
Och som allt annat så handlar det om smak och tycke. Och det jag tycker oftast att Megagame kan göra bra är att vill man inte vara den diplomaten i gruppen, för oftast är det det, inte alltid, men det kan vara liksom så att du har en diplomat, en general och det. Då kan man bara, jag vill vara generalen, jag vill inte ut och möta folk, jag vill att någon skriver order till mig och jag utför det. Och då har liksom, kan man fortfarande styra det också lite, och jag tycker det är. Jag är ju mer sån, Gothcon vill jag göra en massa grejer på, ett Megagame tar typ halva Gothcon. Och det är såhär, pass. Men jag förstår dig, absolut. Det är skitroligt att det finns där också, för att då kommer ju den publiken också till Gothcon och förhoppningsvis plockar upp lite annat och så, åh, kolla, de, oj, ja. Ja, det är. Ja, jag håller med dig.
De spelar sent på nätterna.
Ja, mycket man blir
Det,
gammal.
ja, jo, men det är ju det som är
Ja.
problemet. Jag jobbar ju liksom, är ju där vid 7:30 på morgonen och går
Ja,
därifrån
fy fan.
vid 11:30 på kvällen. Liksom, det finns inte jättemycket ork nödvändigtvis att sätta sig ner och spela spel sent då. Men det är någonting som jag tycker om
Ja.
med konvent, när man nattsuddar och
Ja.
myser in på småtimmarna och äter lite för mycket godis.
Ja, jag håller helt med dig. Det är bara det att, som du säger, de har vaknat upp dagen efter.
Ja.
Och det är man så, jag hade kul, men. Det är ju också skillnaden när du jobbar, Nina. Liksom, hade du bara varit besökande så hade du kunnat vara uppe på småtimmarna och säga, ah, jag trillar in vid 12, det blir lagom idag.
Ja, exakt.
Men vad är det största missförståndet du tycker besökarna av Gothcon kan ha? Vad är det du har liksom märkt genom åren att, liksom, det här, jag tror ni inte riktigt hänger med vad det är. Och det, oftast är det ju liksom bara för att de inte ser, du vet, kuggarna bakom draperiet liksom, men.
Ja. Alltså ofta så tycker jag att våra besökare är väldigt snälla och glada över konventet. Vi skickar ut en deltagarenkät varje år som varierande mängd människor svarar på. Vi är alltid väldigt tacksamma över det. Och den feedbacken som vi får där handlar oftast om mat eller om information. Och ofta så brukar vi ta det som, okej, det här är utvecklingsområden som vi ska jobba mer på. Men jag tror eventuellt ett missförstånd kanske är att det här är någonting som vi gör ideellt och på egen tid, och vi behöver lägga vår ambitionsnivå efter det. Och den ambitionsnivån kan variera beroende på vad folk har för möjligheter just då. Det kan variera från år till år. Och även om det är viktigt med att vara konsekvent med information naturligtvis, så att folk inte, men inte förstår vad som gäller, så kan saker och ting ändras från år till år, och anledningen till det är framförallt för att vi jobbar ideellt och behöver anpassa oss efter vad vi har för ork och förmåga och tid. Inte nödvändigtvis vad vi vill. Vi vill ju naturligtvis att allting ska vara så bra som möjligt, och att det ska finnas mat för alla sorter och att det ska finnas ja, allt möjligt. Men vi får inte betalt för det. De enda som vi faktiskt ger någon form av lön, eller vad man ska säga, är de två personerna som är Bamba-personal, ordinarie personal från skolan som vi har i serveringen. För att vi ska kunna använda deras kök så behöver de vara närvarande. Så de får lön för att jobba under konventet. Men utöver det så jobbar vi ju alla ideellt.
Mm. Vad saknar du på Gothcon? Alltså du själv liksom så här. Inte för att det inte behövs, utan bara så här. Det här är min geek-thing. Eller vad det nu än må vara. Det här skulle jag vilja se.
Det här är inte nödvändigtvis min geek-thing kanske. Men jag har tyckt att det var kul att se mer folk som klär upp sig och ut sig. Alltså, det behöver inte nödvändigtvis vara ren cosplay. Ja. Men när man ser att folk liksom anammar nördigheten och spelnördigheten på utsidan. Klär ut sig, sätter på sig något. Jag vet inte vad det kan vara. Något DDM med något horn eller någonting. Någonting som liksom sätter färgklick på det hela. Det hade jag tyckt var kul ifall det fanns mer av. Sen är ju det också, vi har inte cosplay på Gothcon, vi har dabblat lite grann med det. Men vi har inte någon som är särskilt duktig på det området, och våran besökarkrets så som det ser ut just nu har inte varit så intresserad av cosplay. Men jag tror att det hade varit någonting som Gothcon hade gynnats av ifall vi hade mer cosplay på konventet. Och mer live hade jag också gärna sett.
Mm.
Jag är inte en lajvare, jag har lajvat ett par gånger. Men jag hade gärna sett att det fanns mer av det på Gothcon också.
Ja. Men vad är det som gör Gothcon awesome då?
Mycket. Men att det finns så mycket rollspel tycker jag är awesome. Det är svårt att rodda rollspel på ett bra sätt. Och vi har ju de här stora skolbyggnaderna av den anledningen att vi har mycket rollspel. För att då kan vi sätta en rollspelsgrupp i ett klassrum och så kan de få sitta där instängda och ha en liksom enskild rollspelsupplevelse. Vilket jag tror är hyfsat unikt. Är man på en mässa till exempel eller sådär, så är det svårare med den typen av utrymmen. Och att det är ändå ganska hög mångfald på vad vi har för nördigheter representerade. Och jag tycker ändå att det här är en fråga som vi har diskuterat olika vändor. Det kommer tillbaka lite då och då, ska vi ha digitala spel på konventet. Men jag tycker att det är ganska häftigt att vi inte har det. Vi har haft digitala grejer som tangerar brädspel, men fokus ska fortfarande vara analoga spel. För att det finns andra konvent eller mässor eller så här, som har fokus på dataspel och sådär. Och det är inte våran grej. Och jag vet att det finns vissa som tycker att det är lite bakåtsträvande kanske, att det inte är så man når ungdomen eller sådär. Men jag tycker det finns en vits med att hålla fast vid det, och att det är lite våran USP, att det är det som är grejen. Det är brädspel och rollspel och figurspel och kortspel. Det är inte digitalt. Även om jag älskar digitala spel personligen också.
Mm. Vad är den största utmaningen nu när Gothcon närmar sig då? Det är bara några veckor kvar.
Största utmaningen är nog, vi brukar prata om tidiga och sena år med Gothcon. I år är ett sent år. Och det betyder att vi får tillgång till skolorna först efter att eleverna har gått hem. För att påsklovet ligger efter påsk. Mm. Oftast ligger påsklovet före påsk. Vilket betyder att vi får tillgång till skolorna och kan börja rodda med konventet på förmiddagen på torsdagen.
Ah.
Men i år så är det då ett sent år. Eleverna är i skolorna fram till 4 på eftermiddagen. Och vi kan ju liksom inte komma in där, klämpa in där. Vuxna som inte är anhöriga till elever på skolan har inte riktigt där att göra under skoltiden. Så vi har väldigt begränsat med tid att få upp hela konventet. Och det brukar vara en ganska ordentlig kö ganska tidigt med folk som vill checka in under torsdagen. Vilket är ju jätteroligt. Men vi har inte möjlighet att göra det när vi får tillgång till skolorna så pass sent. Och det är en utmaning att liksom hantera den stressen och förväntningar hos folk. Man vill liksom inte att det första folk ska behöva göra är att stå ute i snöslask och vänta. Liksom. Men tyvärr så kan det bli så ifall folk kommer tidigare än vad vi har möjlighet att släppa in dem. Och då får man ju naturligtvis jättegärna hjälpa till att ställa upp konventet. Det är vi ju väldigt tacksamma för. Sen är en annan... Någonting som vi kämpar med väldigt mycket nu är att vi har få funktionärer och vi har vissa områden som skriker efter hjälp, bland annat köket där vi just nu faktiskt funderar på ifall vi inte kommer kunna ha någon korvmoj som vi har haft de nästan alla år för att vi har för lite personal i köket. Och det är liksom, vi behöver ta det beslutet ganska så snart för att det behöver beställas in mat och sådär till det, och har vi inte folk som kan hantera det så finns det inte så mycket vi kan göra. Och vi behöver också funktionärer för att kunna städa och hålla det fräscht på konventet. Och inte jobba sönder oss själva naturligtvis. Och det är ju både en fråga om att besökarna ska tycka att det är trevligt att vara på konventet. Det liksom inte är äckliga toaletter och så vidare. Men också vår relation till de vi hyr skolorna av. Att de ska vilja att vi kommer tillbaka för att vi sköter oss. Så det är utmaningar som vi står inför nu.
Mm. Då hoppas vi på att det löser sig.
Ja, det hoppas jag också.
Avslutande frågan, Nina. Vad tycker du gör vår hobby så underbar?
Att det är en möjlighet att utforska både sig själv och andra och relationen till andra. Att spela spel. Jag får med att jag läste någon, eller om det var någon jag pratade med som hade läst någon studie på det. Men att spela spel tillsammans med en annan människa gör att man får tillit, eller bygger tillit till den andra människan snabbare än ifall man umgås på andra sätt. Och jag tycker det märks. Jag gissar att det beror på att man liksom förhåller sig till samma regelverk. Eller att man har begränsat sin värld lite grann. Man existerar bara i det här spelet tillsammans. Och så kan man börja utvidga den allt eftersom det gör att folk inte blir lika oförutsägbara och så vidare. För att man har krympt världen. Min hobbypsykologi som talar nu. Jag har inte något belägg för de teorierna egentligen. Men att det är någonting som vi gör tillsammans med andra, och att vi måste vara närvarande i det. Och att det är utforskande och experimentell och lek. Det är någonting som vi inte får, särskilt som vuxna, att det inte är någonting som vi kanske har utrymme för lika mycket i livet i övrigt. Men här så får vi det.
Mm. Ja, jag förstår det verkligen. Det är som jag brukar säga till folk, det är mina bästaste vänner jag hittat i hobbyn.
Mm.
Det är liksom vänner för livet grejer. Alltså verkligen att vi har fortfarande mycket annat. Jag och mina bästa vänner liksom går ut och käkar och sen vi fan börjar bli vuxna ju. Så det är det. Men liksom när tillfället bjuds, då sitter vi där och puttar våra kuber, rullar våra tärningar, berättar våra berättelser. Och det är liksom en sån gemenskap som jag tror många känner i en hobbypunkt. Liksom, alltså om det är båt eller om det är fotboll. Alltså så här gemenskapen.
Mm.
Att man är ju inkluderad i sin gemenskap med sina vänner.
Ja.
Och...
Yeah. Så det, absolut.
Då hoppas vi på att ni får tillräckligt med personal och att du inte jobbar ihjäl dig innan eller efter. Och jag ska ju dit. Som sagt, jag är med och arrar i poddrummet och det är liksom min påsktradition som min flickvän har blivit informerad om att jag är långledig på påsk. Det är inte jag får ta semester, men jag är inte hemma på påsk. Utan då är jag på Gotskon. Det är sen gammalt, det är liksom... Nej, alltså det är en tradition som är, som Nina var inne på under avsnittet här, att det är liksom, det är en gemenskap. Det är, jag brukar säga det, du kan stå i en kö om det är incheckning, mat. Det spelar ingen roll var du än är, så kan du alltid prata något nördigt med någon. Och den personen kan du sluta med att du hälsar på i 14 år för att det var där ni bondade liksom. Det är den gemenskapen jag får med mina vänner, det får jag ännu mer på Gotskon liksom. Alltså det är så här, this is my people. Så folk, att jag har alltid trott att det är liksom så folk känner det när de går på sin hemmamatch. De går in, sätter sig på läktaren så här. Så är det för mig när jag går in på Gotskon. Det är så här, this is my place.
Och, ja, jag håller med.
Och så jag ser fram emot även i år, Nina. Så hoppas ni får till det där sista där i slutet. Där. Så tack så hemskt mycket för att du ville vara med i Mindy.
Tack så mycket för att jag fick vara med. Det har varit jätteroligt.
Ja. Och så som sagt, du kan ju skicka gärna vad de ska höra av sig till de uppgifterna. Så kommer jag skriva det i show notes, gott folk. Så ska ni försöka höra av er till Nina så snabbt som möjligt. Där Ja, om ni kan hjälpa till och stötta till. Så här, jag började ju med att gå som Nina. Sen så, jag har aldrig varit med i stab och så, men jag har varit som funktionär. Liksom, suttit i kiosken och liksom så här. Och sen så har jag ärrat liksom, saker där och så. Och det är kul som fan. Missa inte chansen om ni får den.
Så, jag kan inte annat än instämma.
Men då får du ha en fortsatt bra dag. Så syns vi i påsk.
Det gör vi. Ha det så bra.
Ha det.